Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan, med mig, Daniel Kristoffersson, och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Milosevic Raseri. It's time to get rebel!
Vad var han arg på nu då?
Ja, precis. Du undrar säkert vad han var arg på. Men det var ju efter derbyt som AIK bekant vann med 2-0. Ingen vidare bra match, tyckte jag i alla fall. Hammarby extremt breka framåt. AIK hyfsat stabila bakåt. Så kom han ut i mixade zonen till Per Boman och Annel, vår kollega som stod och skulle intervjua honom. Och jag och Per Boman hade satt betyg på spelarna efteråt, och vi satt en trea på Milosevic. Jag skrev att han var väldigt han var stabil och säker och spelade på rutin. Men anledningen till att han inte fick de fyra, det var ju för att det var inte speciellt en bra match. Han var ju kanske en av de matchens liksom stabilaste spelare, men det var liksom inte så här att han var så wow, nu stoppat, att tog han ner Ludvigsson och Selmani hur enkelt som helst, utan det var ju mer att Hammarby var ganska dåligt, så det krävdes inte så bra prestation för att vara så bra. Men det går väl kanske att diskutera att han skulle ha haft en fyra då, kanske, men nej, jag tyckte jag sett han mycket bättre än sådär. Och då kom han ut och så satt jag i soffan och skrev, och så var de där och så sa han, hur är... Ja, vi kan få lyssna här förresten. Lyssna här på hur, vad han sa.
Was it because of the central defenders are a little bit slow?
Yeah, also, and we saw in the last game that in the last two games that they have a lot of space in the back.
Ja, precis. Och då skällde han ut Per Boman var det som fick ta. Du hör ju, han försöker förklara det, fick ta den största smällen då. Och sen kom jag och ställde mig där, och då sa han, du är inte helt oskyldig du heller, sa han. Halv på skämt, halv på allvar. För jag hade också satt en trea. Men vi kan konstatera att för en gångs skull var man,
att han läser betygen
ganska fort efteråt. Och att för en gångs skull så var man ju överens med Sportbladet också om någonting.
Ja, trea, precis, på Milosevic. Men visst är det så att Milosevic har en historia av att reagera på betyg?
Nej. Utan nej, det tror jag inte han har. Däremot så Daniel Sundgren blev ju vansinnig när han fick, när var, då var det inte jag som satt betygen, tror jag. Men han fick en trea för något år sedan här. När han skulle bojkotta Expressen. Men det redde vi ut ganska fort. Så att, ja, men betygen där. Ja. Jag berättade en gång tidigare också när det här var ju på den tiden, nej, det var 2010, när man, då satte vi betyg efter alla svenska matcher. Och då satt, det var AIK hade en bortamatch tror jag, satt en etta på Flavio. Och så åkte vi flyget hem och jag hamnade i sätet bredvid typ han och Charlie Mian som då var lagledare och även tork åt Flavio. Och när han läste betygen så stelade han till och kollade konstigt på mig. Och sen så knackade Charlie Mian på mig och sa, du, Flavio undrar varför fick en etta. Jag bara, ja, men jag tyckte, det står väl där motivering. Jag tyckte väl att han inte var, nej, så bara sa någonting på portugisiska lite argt. Och så kom Charlie tillbaka, ja, men du måste väl se lite grann, du är också mycket, han löpte utan boll. Så fick man stå till svars, fick man stå till svars för betyget direkt liksom. Så att, ja, så kan det vara, betyget.
Till allsvenskan och lördag. Vi gör det till vår vana här att gå i kronologisk ordning efter dagarna. Häcken förlorade hemma mot Sirius med 2-1. Och herregud, vilken start det är för Häcken nu.
Ja, tre raka torsk. Och här, ja, det kan man lugnt säga. Det hade man ju absolut inte trott. Och nu var ju ändå Martin Olsson tillbaka. Så de har ju liksom en av allsvenskans namnkunnigaste backlinjer i alla fall. Men absolut inte den mest stabila. Och jag såg på den där matchen faktiskt, och jag vet inte, Andreas Alm upprepade som ett mantra att vi har aldrig haft så mycket spets i år, men vi har aldrig varit så sårbara. Jag vet inte om det känns som lite ett kryss två, men han menar väl att de har väldigt bra, ska väldigt, spela väldigt bra offensivt och väldigt bra spets, men att de, ja, i och med att de spelar så offensivt kan vara liksom släppa in en del mål, och det har de gjort får man ju säga. Och nej, framförallt tycker jag det är mittfältet inte som fungerar, det här länken mellan själva anfallet och defensiven. Jag tycker de har varit ganska svaga där. Och Nej, att de läcker så där. Det är inte ofta. Man har ju, vi har ju förr, liksom, du har väl hånat mig en gång när jag sagt att Häcken har varit dåligt försvar fast de har haft, liksom, släppt in ganska få mål. Men nu får man ju säga ändå att den här säsongen...
De hade väl allsvenskans bästa försvar förra året. Så att det var ju, alltså, de släppte väl in minst mål av alla lag. Så det kanske handlade om det.
Exakt, och det var där vi menar att det har liksom varit en myt att Häcken är dålig bakåt. Men nu får man säga att det har varit svängdörrar och... Ja, tre raka torsk. Det är klart, då ny sportchef för Häcken också. Det är klart att det kommer ställas en del frågor här, framförallt när de, eftersom de har Hammarby nästa match. Men samtidigt får man ju ge tvärtom också säga att Sirius har varit ju grymt bra. Jag hade aldrig trott den här utvecklingen på dem.
Nej, de har ju fått en kanonstart. Mycket saker upp att ta fasta på där. Jag bara säger med Häcken att det känns ju som att tidigare då att de har inte behövt vara sprakande offensivt eftersom de har varit så bra defensivt. Men att om du nu har tagit ut vissa väldigt betydande spelare ur deras offensiv, vilket du har gjort, och ska få igång nya där uppe, då har de inte råd att börja släppa in mer mål än vad de gjort tidigare, helt enkelt. Men ja, tre matcher är fortfarande väldigt litet urval, men det är klart att stressen är påtaglig. Och det är ju det här, jag menar, Halmstad borta och den här matchen, det är ju såna rejäla missräkningar i spelschemat. Alltså även att det är ju matcher du inte ska förlora. Nej, det är ju en sak för dem att förlora mot MFF, men det här är ju liksom svårt. Det krävs ordentliga prestationer för att ta igen de här förlorade poängen de har gjort i de här matcherna. Men Sirius, Kouakou gör ena målet och Mathisen, säger man, va? Den andra. Och Kouakou var ju den spelare som Daniel Bäckström, deras nya tränare, plockade ut som den han trodde skulle bli en stor överraskning för dem i år. Han har fått rätt hittills då. Bål avgjorde mot Halmstad, gjorde ett av målen här. Bra mål här. Men det är ju mer saker i det här laget som ser rätt spännande ut hittills. Det är ju dels att de har ersatt både den flyktande Elias Andersson med Jakob Ortmark och Marcus Mathisen på mitten. Den som var bäst på mittfältet i den här matchen tyckte jag kanske var Netabay, som låg bakom väldigt mycket. Han är otroligt kvick och otroligt farlig runt liksom när han kommer in i offensiv tredjedel. Josef Colli, som ju, ja, man får väl ändå säga att han är Hjalmar Ekdals ersättare. Han har fått en jättebra start på livet som svensk spelare. Ser jättebra ut. Det är ju kul att en spelare som ändå var så framgångsrik på ungdomslandslagen, när man väl får se honom spela i skarp miljö, så att säga, att han flyger. Och sen så har de ju ersatt sin målvakt med David Mitov Nilsson då, som får ju tyckas vara en uppgradering också. Ännu inte fått in Bjarnason i spel som de väntar på. Så att det är en hel del som pekar uppåt där och möter Kalmar härnäst. Och jätteintressant att se vad Sirius, vad de har för höjd i den här säsongen.
Ja, och det är samma sak där, att Christian Kouakou hade man ju inte tänkt den här utvecklingen på heller, men han var ju en del skadedrabbad och fick inte alls till det i Göteborg liksom. Det är väl en sån här klubb han ska flyga i då.
Det känns väl så.
Som du säger. Och samtidigt är det sån här, och Josef Colli, det är precis en sån värvning som man måste träffa rätt med från Sirius sida för att det ska gå bra. Det får man säga att de har gjort hittills i alla fall. Och det är ju viktigt att ta de här poängen för ett sånt lag också i början på säsongen.
Visst. Ja, skön arbetsro för Bäckström och Theodor Olsson, som satt ganska nära oss på Friends på söndagen sen. Jag vet inte om du har märkt det, de satt och scoutade Stockholmslagen där inför kommande bataljer. Sen blev det söndag och då mötte Malmö FF Östersund på hemmaplan och Antonio Colak gjorde sitt första mål för MFF. De förtjänade väl segern i den här matchen. De var rätt överlägsna. Jag tror att jag läste att de hade 8-0 i hörner och 10-0 i avslut efter första halvlek. Och lite obegripligt att de inte gjorde fler mål. ÖFK spelade dock upp sig i andra halvlek och hotade en del omställningar och fast situationer. Och de hade dels en boll inne innan Colak gjorde mål som blev bortdömt för en hög fot, tror jag var, från Törgott eller sånt där. Och sen så satt Mochibi kvitteringen på en hörna ganska sent i matchen. Frustrerande för MFF såklart, som ju gjorde mer än tillräckligt för att vinna matchen. Men samtidigt så går det inte att komma ifrån att ÖFK hittar en väg in i den igen på slutet. Och det är ju starkt gjort. Och de fortsätter att överraska Östersund, tycker jag.
Ja, man trodde det var rätt ner i källan för dem. Men fortsätter de så här så får vi då dras med dem, tänkte jag säga, ett år till. Nej, men det är klart att de har ju jag menar, det får man ju säga. Ja, men det är ungefär så många supportrar.
Alla förstår vad du menar.
Ja, precis.
Alla förstår vad du menar.
Men det jag menar är att man får ju säga att liksom de, det är svårt att hylla, för vissa har ju svårt att hylla ÖFK för man vet allt, ja, det som har varit runt omkring, men själva lagbygget i år är väl kanske det mest imponerande, inte kanske, ja, om man ser hittills på säsongen, att de skulle ha tagit så här många poäng på de här tre matcherna, det hade nog ingen trott, och framförallt att de har liksom öst på mål framåt och ser stabila ut. Så de här första tre matcherna tycker jag inte finns något tecken på att de ska åka ut. Det finns lag som har betydligt sämre.
Nej, snarare att de har liksom lyckats konservera sin den här siege mentality grejen från förra året när det var, de hade inget val än att sluta sig när Asrashan kom in, och att det är lite som att hela laget är fast på en öde ö. De har bara varandra. Alltså de kan inte sälja någon, för de har inga spelare att använda och de får inte värva någon, utan det är bara de. Och vad är alternativet? Ja, det är ju att liksom bara hitta någonting då, och det har de gjort. Ja. Så att, ja, men, fortsätter det här och Asrafshan liksom får styrsel på det där med tanke på sina förutsättningar, så ja, men det, då blir den där sex matchers förlustsviten i slutet av förra året blir ju bara en parentes på något sätt, och helhetsbedömningen av honom och Östersund under honom mycket mer beundransvärd på många sätt. Sen måste vi väl också, eller jag också kort nämna då efterspelet till den stora konstgrässkandalen som nystades upp förra veckan. Och vi hann ju faktiskt prata om det i vår podd då här också, eftersom reaktionerna hade börjat strömma in från MFF-håll. Det var ju då att jag sa i vårt program Allsvenska rummet på Expressen, spekulerade i att Anel Ahmedhodzic i Malmö FF hade kritiserat konstgräs för att göra sig populär bland MFF i MFF-led. Jag sa väl att det var en av få, det finns få saker man kan prata om som går hem lika bra. Och han själv plockade faktiskt upp det där klippet och menade då att vad håller han på med, som berättar för mig varför jag tycker olika saker. Och det har han ju alldeles rätt i. Det var ju lite löjligt av mig och ge mig in där, ja, det var ju konstigt gjort av mig, jag vet ju inte det, utan han kan ju ha helt egna skäl. Det finns ju massa skäl till att tycka att konstgräs är ett problem, och jag vill egentligen inte bjuda in till en debatt om konstgräs är bra eller dåligt, eller prata om det så mycket, men det, så blev det i alla fall, för det tog bara några timmar innan det där klippet från det där programmet hade fått eget liv ute på internet, och sen så tror jag att det förvirrade en del att det var rubriken på det, för programpunkten var formulerad som så att när ska gnället på konstgräset ta slut, som om det också hade varit någonting jag sa då, det hade jag ju inte gjort. Men när det gäller konstgräs så är bara i förbifarten här då att jag förstår argumenten varför det är problematiskt, och jag förstår argumenten varför det också har viss nytta för svensk fotboll, att det finns liksom bra och dåliga effekter av det. Men och sen så blev det ju, ja, det där ballade ju ur lite grann, som det tenderar att göra ibland i sociala medier, att ganska många då anklagade mig för att vara betald av konstgräslobbyn, hata Malmö FF, hata naturgräs, hata barn, glädje, färger och andra saker.
Men det är ju inte direkt ovanligt att en sån där litet kortklipp får spridning och sen blir en. Det var ju samma sak, jag blev ju liksom framställd av någon ÖSK-supporter som någon typ Oscar Jansson-hatare. Det är ju helt bisarrt. Ja.
Så är det.
Men det köper vi, det är bara garv åt
det. Det är, ger man sig in i leken helt enkelt, så får man leken tåla. Men nog om det, jag tror inte vi ska lägga för mycket tid på det. Hammarby AIK 2-0, på tal om att tåla leken då, det kanske var en riktigt dålig radioövergång från mig, men Bayern kan vi börja i, tycker jag. Vi börjar med Bayerns förlust här, därför den är lite mer dramatisk kanske än att AIK vann med 2-0. Du kan få börja samla ihop dina intryck av den här nederlaget för deras del.
Nej, men alltså jag tycker ju att de var ju alldeles för, liksom, tycker jag har präglat de här senaste matcherna man har sett. De har inte trummat igång riktigt, och det har inte liksom varit någon tro på sig själva på det man gör, utan liksom när Bojanic får bollen så vänder han inte upp, utan det är först och främst han passar hem igen, och så det är lite ängsligt. Det är liksom inte det här full fart framåt på något vis som de ska spela, som man såg de spelar när man går tillbaka till 2019, när de hade det väldigt, väldigt bra, och det är där de vill hitta tillbaka till, men de har inte riktigt hittat tillbaka dit. Och sen så var det ju väldigt många, alltså till exempel Selmani var ju rätt iskall, missade på målet där också, Jeppe Andersen hamnade i en konstigt ingenmansland, och på grund av det så fick liksom Abbe Khalil inte det utrymmet där han är bra. Gustav Ludvigsson kämpar och slet, men liksom fick ut väldigt lite. Samtidigt gör ju AIK det väldigt bra och käka upp dem på mitten. Man stänger ytorna liksom bakåt. Men det som är oroväckande för Hammarby liksom är väl att just det här självförtroendet och det här att man ska vara det offensiva laget som man inte är. Det är något som oroar här, och tror jag. Och matchen mot Häcken här blir ju väldigt, väldigt viktig.
Jag tänker så här med Bayern, att det ena är att om man tittar på prestationerna och det de har gjort under våren här då, så när det inte har sett så där bra ut som man förväntar sig, så har de ju dels ändå vunnit en hel del. Förutom MFF så hade de ju vunnit sina matcher i cupen och gått till final, och man har haft skäl till att de har behövt spela på ett annat sätt, att de var trötta efter coronautbrottet, eller att de åkte på en utvisning i någon annan match, eller vad det nu var för någonting. Det var olika anledningar till det hela tiden. Och mot MFF går det ju att förklara förlusten med att de möter ett väldigt, väldigt bra lag. Men här fanns det ju inte de där förklaringarna riktigt. Här kom ju Hammarby ut med ett nästintill fullskaligt startelva och bjuder på en torftig insats som liksom på många sätt inte, som ligger långt ifrån det man förväntar sig av dem, och det de nog förväntar sig av sig själva också. Och jag vet inte, det här Henok Goitom ut och säger efter matchen, det är klart att det finns stora mått av att han vill trycka dit dem och strösa allt i såren och provocera, såklart, när han pratar om att Hammarby har gjort reklam för sig själva som sviniga och att AIK var ännu svinigare i den här matchen. Att han är ju inne på, egentligen tror jag att han hänvisar till hur vi i media har framställt det nya Hammarby då här, med Selmani och Ludvigsson och Amo som fronttrio, kanske ganska mycket att vi har pratat ganska mycket om att Selmani leder det där laget i någon hysterisk press, och nu ska ju göra ont att möta Hammarby, och de är på ena eller andra sättet. Men han tangerar också vid någonting som jag tycker är intressant med Hammarby, och som kanske kan bli ganska avgörande för hur det här kommer gå nu. Och det är ju att det laget de hade tidigare här, som var väldigt bra under framförallt säsongen 2019, det var ju då med framförallt offensiva spelare som flöt mycket mer mellan linjerna, Tankovic och Kacaniklic, och som kunde spela upp bollen, få bollen uppspelad till sig, felvända och sådär. Det saknar de ju ganska mycket nu. Nu är det mycket mer enkelriktad trafik längst fram, mycket mer höghastighetståg, att de ska bara gå. Och Goitom menar ju då att AIK liksom neutraliserar Hammarby ganska mycket i den här matchen genom att vinna den fysiska kampen med dem. Att det är det som är Hammarbys edge, att Hammarby får energi i sitt spel av att spela så där himla full frontal artat liksom. Och han har nog en poäng i det, att det här Bayern är byggt för den fotbollen, för liksom den här höghastighetsfotbollen. Och om det inte funkar, då är det inte jättemånga spelare i laget som gillar att ställa om till ett spel som äger rum mer mellan linjerna. Och då kan man i ett andra led fråga sig hur mycket det blir ett problem för Hammarby år. Hur mycket kommer de vara lättare att avväpna än vad de var med det här tidigare, med det här laget de hade tidigare? Och är den här truppen byggd, liksom, är det här det Billborn och Björklund är bäst på att göra? Eller var de bättre med spelare som var mer tekniskt orienterade som de hade innan? Jag tycker att det finns någonting i det där. Jag tycker att jag har en nerv, och jag tror kanske att vi kommer få ganska mycket svar på var Bayern står i år och under dem, med det som utgångspunkt här kommande veckor. Det är också en fråga för Jesper Jansson. Det är han som har byggt om truppen åt dem på det sättet. Att det här är ett spelarmaterial byggt för det här spelsättet som de försöker göra nu. Absolut. Men är det den bästa vägen framåt för dem? Jag vet inte riktigt.
Nej, precis. Men samtidigt ska vi hylla AIK också, som man trodde. Liksom det är ju precis så, den här pandemisäsongen igen. Nu alla slår alla, hur lite huller om buller. Men man får ju ändå säga att de gör det väldigt bra. De är stabila bakåt. Erik Ottieno går ju inte att snacka nog om efter det här derbyt. Han ser ju ut att vara liksom en stor genombrottsman det här året i Allsvenskan. Riktigt vass var han, både offensivt och framförallt defensivt, och där han tog helt bort Amo, får man säga. Och jag pratade lite grann med Bartos om det här dilemmat här. Han har ju samma position som Erik Karl, och de där två är ju liksom deras största säljobjekt som spelar på samma position. Så här sa Bartos om gällande det där dilemmat då.
Hur ser du nu på när Karl kommer tillbaka? Det blir lite dilemma där med
två vänsterbackare.
Nej, men just att det är, om man ska se liksom i det större, så är det liksom två av de främsta försäljningsobjekten också liksom. Så att...
Nej, men det är så här, den dagen, den glädjen på något sätt. Då får vi ju se. Men jag menar, Otieno gör ju, har gjort flertal bra prestationer.
Det var det med, det känns svårpetat.
Ja, och det måste man ju vara ärlig med att säga. Och fördelen som Otieno har, det är ju att han kan ju spela på flera positioner. Liksom en gång i tiden när jag tittade på honom när han spelade i Vasalund, och varje match så spelade han på en annan position. Så han kan ju spela på flera positioner, men det är klart, spelar han så här så kommer han ju vara svårpetad. Det måste man ge honom alltså. Jäkligt bra.
Ja, precis. Opetbar känns det som att Otieno är. Då är frågan vart han stoppar Erik Karl och vart han stoppar Otieno när båda är fit for fight. Det blir extremt spännande att se hur han gör där. Och sen så får man säga också att de har ju lite riktigt sparkapital i Henok Goitom, som var tillbaka nu och spelar ju väldigt smart, är ju rutinerad, är svår att komma åt. Jag tror det var första aktionen där han höll bort en försvarare, det var liksom hans patenterande drag. Och Bartosz Gerzlak sa ju det också efter matchen, att Henok har saknat någon som att växeldra med liksom. Så att han kanske inte spelar alla matcher från start här fram till sommaren, men i alla fall de flesta skulle jag tro. Men det är skönt att han Radulović kan avlasta honom då. Radulović som ja, kanske inte har rosat marknaden direkt så här i inledningen.
Nej, jag tyckte AIK gjorde en väldigt klok match rakt igenom, och jag tror att det där är deras modus i år. De ska vara svåra att slå och svåra att möta, och de fick ju inte till den kompakta, den kompakta approachen i matchen mot Göteborg alls. Sebastian Larsson var inne på innan där att han har någon udd riktad, Sebastian Larsson, mot det trendiga att vara bollförande. Man hör det på honom. Han vill inte höra mer om tiki-taka, och det blir ofta ett samlingsnamn för alla som försöker slå många passningar inom laget, men han vill inte höra mer om det, och han vill inte höra mer om att det är fult att spela lågt och kompakt, så att AIK ska bemästra det också här nu. Och det går väl att förstå honom. Jag hade ett samtal med Peter Wettergren förra veckan, som han låter lite likadant som Sebastian Larsson. Skulle inte förvåna mig om de två har pratat om det här, att de stör sig på den här bollinnehavssjukan i svensk och internationell fotboll lite grann. Men det är väl AIKs väg framåt här, att kanske inte studsa upp i jättehöga höjder, men däremot vara ett svårslaget lag och svårspelat lag. Och de var svårspelade. De gjorde det svårt för Hammarby här också, ska vi säga. Verkligen i sitt sätt att ta sig an den här matchen. Ett lag som har haft svårt att spela utöver Hammarby är ju Norrköping, men nu vann de mot Halmstad med 2-1. Satt ganska långt inne, men avgjorde sent efter ett märkligt mål av Isak Bergman Johannesson, där många trodde att han stod offside, men gjorde han ju inte då, för bollen gick på en Halmstad-försvarare, om jag har sett reprisbilderna rätt. Norling fick styra om det där ganska mycket. Halmstad tog ju ledningen tidigt med mål av Antonsson, och sen så fick Rickard Norling stuva om laget i halvtid. Norrköping hade svårt att skapa målchanser i första halvlek, men började skapa en hel del i andra. Adegbenro hade en boll in innan han kvitterade. Han tog ut Skulason, din som du redan har givit priset som årets värvning, årets kap, eller ett av årtiondets bästa värvningar i allsvenskan, tror jag sa till och med. Och satte in Karl Björk och flyttade ner Levi på mittfältet, och då luckrades matchen upp för Norrköping lite grann. Viktiga 3 poäng för Peking, får man ju säga.
Ja, får vi säga att det var ganska väl förtjänt i slut. De hade ju några jättechanser där med Haksabanovic, och det var några returer som studsade fel och sådär. Så att, ja, tror jag såg på, det var ju klassiska bilder med Norlings vev. Han vevade igång. Jag tror det faktiskt var det Marcus Tapper som la ut det där, att Norling körde veven där. Och sen så gjorde IFK Norrköpings officiella konto en gif på det där, när han står och vevar. Det är ruggigt klassiska bilder, och det sa väl allt och lite till vad den segern betydde för Norrköping.
Ja. Nej, men det var nog väldigt skönt för dem. Däremot så är det går ju fort som vanligt här i början, och framförallt under den pandemifotboll vi har lärt känna nu, att intrycken byts ut vecka till vecka. Men om man gick ut ur premiäromgången med känslan av att Halmstad hade alldeles för mycket på benen för att få speciellt stora problem den här säsongen, och man tänkte att Degerfors här, liksom bolltrillande, ser inte alls ut att räcka till på den här nivån, så har ju de intrycken kanske bytts lite grann nu. Vi återkommer till Degerfors, men Halmstad har ju... Det är klart att de kunde ha snott med sig en poäng här, men de har två ganska jobbiga förluster nu på raken mot Sirius och Peking här efter sin premiärseger mot Häcken, får man säga. Det var ju en rättvis seger för Norrköping där.
Klassiskt också Norling när han hyllar Halmstad, men ändå sågar dem. Säger att Pelle Olsson, oj, det var som att möta Gävle för 10 år sedan. Det var liksom en dundersågning byggt i en hyllning. Det är ju klassiskt Norling.
Det är en, ja precis, den är inlindade lite andra ord bara. Den stora positiva överraskningen hittills då, vid sidan av Sirius, är ju Kalmar såklart. Jag såg hela matchen mot Örebro.
Ja, det missar jag faktiskt.
Här, och för att det är ju lätt sådär, kan man tycka, i början av lag gör bra resultat, att man bara köper då något lite lättvindigt narrativ av varför det funkar och varför och hur bra det egentligen är. Men jag tycker Kalmar är riktigt bra. De är väl drabbade då av det här bollinnehavssjukan som Sebastian Larsson och Peter Wettergren gärna stöter sig med. Höll i bollen oerhört mycket, totaldominanta i första halvlek. Jag tror de hade 70% bollinnehav eller något sånt där. Och trycker ner Örebro, men de har svårt att tränga igenom längst fram. Och det blir ju ofta så med lag som är väldigt bra på att bygga 2/3 av spelet. Och sen så har de inte tillräcklig skärpa längst fram där för att få igenom. Nu startade de med Noah Chamoun på ena kanten och Sakepidis på andra. Och sen så Oliver Berg som nya. Och Berg är väldigt livlig, väldigt involverad väldigt mycket. Både Chamoun och Sakepidis försöker ju ta sig in i spelet en hel del. Men det är väl det här att liksom, det är en touch, en passning, en skarv, någon litet väggspel. Det är någon halv meter, halv sekund som inte riktigt stämmer. Och det blev ju hyfsat så där bekvämt för Örebro i perioder att avväpna ändå. Men i andra halvlek, alltså, de har ju, ligger ju i och gör bra byten. Och sen motorn på mittfältet som är... ligger bakom det allra mesta. Jag såg även en siffra här på att han var efter två matcher den spelare i Allsvenskan som hade spelat in flest bollar i straffområdet. Det är ju Carl Gustafsson som är väldigt ung men väldigt mångsidig, väldigt aktiv, vill ha bollen hela tiden, driver Kalmars passningsspel väldigt mycket och han gör insatser här. Jag tyckte matchen mot Örebro här så liksom han var två huvuden över nästan alla andra på planen i mycket av det han gjorde och ska bli spännande att se hur hype tåget för Carl Gustafsson går den här säsongen då, med tanke på hur mycket han imponerat hittills och hur Kalmar spelar och hur bra det verkar passa honom. Jag minns att han gjorde debut för Kalmar borta mot AIK tror jag. Magnus Persson, Kalmar vann den matchen med 2-1 vill jag minnas. Magnus Persson sa efteråt han hann knappt börja presskonferens innan han drog paralleller till Rasmus Elm. Jag kommer inte att tycka det var så himla elakt att han var liksom 17 år och hade precis gjort debut i Allsvenskan och han var redan jämfört med Rasmus Elm. Man kunde bara misslyckas i den skuggan sådär. Men ja, två år senare och det ser ju desto ljusare ut här. Han ser grym ut. Örebro däremot fullständig mardrömstart. Det är väldigt, väldigt mörkt för dem nu.
Ja, men alltså det här är Magnus Eriksson får ju rätt. Han såg ju dem efter, det sa vi i förra avsnittet också. Nu får han bara mer vatten på sin kvarn. Nej, tuff start för dem såklart. Det är ju... de har inte sett bra ut och ja, förlora såna här matcher det hade varit en sak om man hade mött bara toppgäng och sådär, men det har de definitivt inte gjort, så att nej, tungt för ÖSK och ja, de har ganska tufft schema som kommer här också, så att Axel Kjell lite brinner i knutarna för Kjell.
Ja, men det kan man väl ändå konstatera nu. Det är ju liksom också att han har varit där i typ, vad är det, 3,5 år va?
Känns som länge.
Man ser dem möta Kalmar här som ju ändå liksom, det är klart att ÖSK har försökt också bygga ett eget spel och sådär typ. Jag tyckte att de skulle ha kommit en bit på vägen med det förra året, men här blir de ju rätt skolade av Kalmar i den grenen av Rydström som har jobbat med de där spelarna under ganska kort tid och det ser inte så bra ut. Men han har tiden på sin sida den här säsongen, Kjell, men jag håller med dig om att det ska ju helst inte börja så här för ÖSK. Det är noll mål på 3 matcher, inte kul.
Tvärtom då mot för Djurgården som öser på och ångar på. Borta mot Varberg, stabil 3-1-seger, ledde 2-0. Där så, ja, utan att superimponera så gör man processen ganska kort. Anmärkningsvärt där är ju också att Hampus Findell gör ju mål som har fått, vad får man säga, han har återuppväxt från det döda. Det är en värre återupplivning än Kolbein Sigtorsson får man säga. Han gjorde mål och Berkrut gjorde mål. Djurgården ser väldigt stabil ut. Just sättet man vinner på, som jag var inne på tidigare, att de vinner på olika sätt.
Ja.
De kan spela kontringsfotboll, de kan köra över lag och de vinner fast de spelar dåligt.
Ja, de drog sig tillbaka, de blev tillbaka tryckta, ska sägas här också, av Varberg ganska mycket. För Varberg var ju rätt mycket en kopia på matchen mot Elfsborg här, tycker jag.
Exakt.
Etablera ordentligt tryck, får grepp om det, men får inte in bollen och blir bortkontrade. Och det är väl, de lyckades ju vinna matcher på det sättet ganska mycket förra året, att de bara liksom, ja, pressade ner lagen de mötte ganska hårt. Men det har inte riktigt släppt för dem i början här nu. Jag håller med dig om att det som imponerar med Djurgården är just att de vinner på olika sätt. Att det här är en matchbild de klarar av att vara bekväma med också. De kan kontrollera spelet och de kan vänta ut motståndarna ganska mycket. Bergkroten är en spelare som har en revival där, fått starta flera matcher på raken nu. Sen måndagen avslutades då med två matcher Elfsborg slog Mjällby med 1-0. Marocki Ndion gjorde mål igen, den här gången på straff. Och Elfsborgs säsongstart ordnar upp sig efter premiärförlusten mot Djurgården med två raka segrar, och Ndion har 3 mål. Spännande att se om han kan hålla upp det. Och sen så hade vi då IFK Göteborg hemma mot Degerfors, och det var en mycket fram emotsedd match av flera skäl, tror jag, för att det var rätt bra stämning i blåvitt kretsarna efter den där segern mot AIK. Mark Hamsik var redo att få göra debut. Fler spelare hade kommit liksom tillbaka från skadebekymmer och annat. Och Degerfors inlett med 2 raka torsk och sett svaga ut. Och naturligtvis då som på beställning 2-3 förlust. Och en ett ganska svag insats av Hamsik. En ännu svagare insats av Anestis. Det är väl det man tar med sig.
Ja, precis. Det känns ju som att hade de fått det där målet när Hamsik spelar fram till Sanas och spelar fram till Kolbein och så gör de mål där 1-0, då hade det kunnat bli 4-0 till Göteborg. Istället så torskar de nu. Så, ja, det är ju en dundertavla där som ställer till det, såklart. Och ja, Degerfors lite grann som de kändes i Superettan. Spelar fin fotboll, snabb kontringsfotboll. Eller ja, de hade väl en del bollinnehav också, får man säga, ganska stort, inte bara kontringar. Men de kom ganska med fart på kanterna, som man är van att se dem. Och nej, det får Johan Bertilsson imponerande med mål och sådär. Och det här trodde jag absolut inte att de skulle studsa tillbaka, men det här var ju livsviktigt för dem med tanke på att 3 raka torsk, de hade inte gjort mål innan den här matchen heller. Så att, nej, det ser ju lite svajigt ut bakåt även för Degerfors, får man ju säga. Ser inte helt stabilt ut.
Jag tänker med, alltså parallellt till fjolårssäsongen bara här, med att självförtroende ser ut som en sån oerhörd färskvara när det inte är någon publik. Att det liksom är att Göteborg satt ju ihop som lag mot AIK och var kompakta och svåra att bryta igenom. Och här räcker det med att de släpper in 1 mål som är en tavla för att de ska börja bli stirriga och osäkra och såsiga. Jag menar, målet som Bertilsson gör till 3-0, vad är det som händer där? De står ju 3 spelare i straffområdet 4 meter ifrån honom och liksom väntar på att någon annan ska göra någonting åt saken. Och samma sak med Degerfors då, som ju liksom... Jag tyckte det var lite oroväckande nästan hur mycket spelarna var ute och sågade sig själva efter både premiären när Edvardsen och andra sa att de hade varit för storögda och fåniga, och sen så Oliver Ekroth som sa att det var så fruktansvärt uselt efter att de hade förlorat i sin andra match mot Kalmar också. Men att här räcker det med att de får hål på Göteborg, för Ajax tar ju ett avslut från ett läge där han egentligen inte borde skjuta, och så sitter den, och då kommer islossningen, att det liksom väller fram självförtroende. Och att ett problem för många lag förra året kändes ju som att man kunde ha självförtroende så här i matcher, men sen så till matchen efter kunde det blåsas bort av en liten grej bara. Och att det känns som liksom pandemins tema, det här att trenderna håller inte i sig speciellt långt, och därför får vi det här alla slår alla scenariot liksom. Vet inte. Stor analys av en av stora slutsatser av en enskild match kanske, men bara fick den känslan när jag såg det här hända. Men Mark Hamsiks debut, ska vi nämna någonting om den? Det var inte så jättemycket att säga om den, tycker jag. Det var varken heller. Det var väl två getingar på snöd liksom.
Ja, typ men ja. Nej, inte så mycket direkt.
Man väntar sig mer av honom.
Ja, verkligen. Ja, dragen spaning här så är att Venezia försöker ju, vad heter det, skända, men de försöker sno åt sig massa svenska unga talanger här. De värvade ju dels en talang från Nyköping, tror jag det var här nyss, en 18-åring som de värvade via Instagram, som Sportbladet berättade om. Och sen så försöker de nu här värva Viktor Slug, en ung talang från Hammarby. Där de är på väg, de har förhandlat med Hammarby, de är överens där. Där kan det bli så, fick jag höra nu, att de har dels de förhandlade om att köpa loss honom, där liksom övergångssumman totalt kunde bli 2 miljoner, men det var ju såklart med bonusar och sådär, det var ju ingen liksom en övergångssumma direkt, men där det nu ser ut, om det nu blir affär, istället blir en utlåning med option, för Viktor Slug har varit en del skadad. Sen är de på en eller två andra talanger i Hammarby också, där de försöker göra klart, så att det kan faktiskt bli så att det blir 2 eller 3 spelare som går från Hammarby till Venezia här ganska snart, om de kommer överens, vilket det ser ut, de ser ut att göra. Så att, och där ser ju Hammarby också, även fast det är lån med köpoption, så ser de en win-win. De här talangerna får liksom erfarenhet ner från proffslivet. Skulle det gå bra så får Hammarby hyfsat med pengar. Skulle det gå dåligt så kommer de tillbaka och har fått erfarenhet och kan fortsätta utvecklas vidare. Så där. Så, men just det här med Venezia har jag liksom inte fått något grepp om. Det brukar vara så här att okej, varför kommer en klubb som Venezia helt plötsligt och
och ska värva spelare från Hammarby. Har de fått det liksom? Ibland brukar det vara så här, men förr gick ju alla spelare till Genshir Birlig typ från allsvenskan, men då var det liksom en koppling med Hassan Setting, Kaja. Det var har tidigare varit, ja, men Northern Sky har liksom Micke Dorsin värvar där finns kopplingen att han värvar från sin förra liksom. Men här har jag inte, så här tror jag det är bara liksom en slump att de har scoutat och tycker de här spelarna är bra. Det verkar inte finnas någon så här riktig agentkoppling för det. Jag tror att det är olika agenter som gör de här,
det gör inte det,
de här affärerna. Så att det är liksom, men det är väldigt lätt att tro det.
Ja, det låter ju så när det dyker upp där. Vad har Daniel Andersson har spelat i Venezia, va? Är det många fler svenskar som har varit?
Ja, men Jocke Björklund, va? Eller var det Piacenza? Eller Vicenza var det kanske? Ja, nej, det var inte Jocke Björklund, nej.
Vi chansar vidare på vem det kan ha varit.
Precis. Och sen så kan vi ju berätta lite grann om Sveriges EM-planer också. De ska ju ha basecamp. De jobbar för basecamp på hemmaplan. Och där är ju framförallt, som jag fattade som då, så har de en träningsmatch mot Finland hemma i Stockholm, va? Då tror jag de kan ha ett stanna kvar i Stockholm och ladda upp här. Och sen åka till match, första matchen då, i Sevilla mot Spanien. Och sen så tror jag att det är Göteborg och Båstad. Framförallt är det väl Scandic eller Sankt Jörgen hotell där damerna bort som de kan bo vid, i Göteborg. Och sen är Båstad aktuellt också. Så att det blir nog västkusten där, ett basecamp där. Och så kanske första då i Stockholm. Så det blir spännande.
Verkligen. De är ju inte speciellt oroliga för den här utredningen som UEFA gör mot Zlatan Ibrahimovic då, om hans delägarskap i ett spelbolag.
Han säljer väl dem där nu kanske.
Ja, precis. Och så får han spela. Det verkar inte som att det är någon... Det låter inte på någon, som jag pratar med i alla fall, som att man väntar sig någon avstängning. Och dessutom är det ju ett ärende direkt mellan UEFA och Zlatan, så förbundet är inte speciellt involverade i det. Vi hade ju en svensk koppling till ute i Europa som där hände grejer. Det var ju Daniel Ek då, Spotify-grundaren, som deklarerade sitt intresse för att köpa Arsenal på Twitter. Och av erfarenhet av att hålla på en fotbollsklubb som har varit i salu i 7 år, så brukar ögonblicket när någon deklarerar sitt intresse för att köpa den öppet vara dödsstöten för den personens möjlighet att köpa den. Det är ju inte ett speciellt vanligt tillvägagångssätt att avisera först i sociala medier att jag ska göra en affär för flera miljarder här. Framförallt inte för börsnoterade bolag kanske. Så jag tror inte att Daniel Ek är på väg att köpa Arsenal. Däremot så var det ju vältajmat av honom, eftersom det kom en liten nyhet om att Spotify aviserade en förväntad nedgång i nya prenumerationer nu när lockdown-boomen var över av konsumtion av digitala medier. Så det var ju lite tillfälligt.
Men sen kom det väl artikeln idag igen, va? Tyckte jag skymtade förbi, att det var seriöst, att ett bud på klubben kan komma ganska snart.
Ja, men jag menar bara att det kan det kanske göra, men jag har bara sett så otroligt många exempel på det här, att man ägargrupp eller ett företag eller någon säger att jag bekräftar här med mitt intresse för att köpa den här klubben, och det är väldigt sällan det blir så då, utan de uppköp som brukar bli av brukar aviseras till börsen ur det blå liksom,
att de har skrivit att han har hur mycket pengar som helst, då hade han 4,3 miljarder.
Ja, jag såg att det var många, en hel del Arsenal-fans som direkt, deras första slutsats ute i sociala medier i alla fall, att han är för fattig. Att det finns ingen chans att det här händer, det kan aldrig stämma. Han är inte tillräckligt tät. Det var det som var spännande.
Men då kan man säga att det ligger ändå Daniel Ek i lä om man jämför med Sheikh Mansour. Hans vad heter det, förmögenhet är 4 000 miljarder.
Ja, det är mycket pengar.
The Sun hade en artikel om att hans bil, garage, och sen så var han även kompis med Leonardo DiCaprio. Det är lätt att få kompisar när man har 4 000 miljarder på banken.
Det hade räckt till att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad till och med.
Mm, exakt. Frågelådan. Ba-da-ba-ba-bao. Frågelådan. Precis, frågelådan. Och vi har fått in en jäkla massa frågor här. Vi försöker bara beta av dem så fort som möjligt här nu då. Eller inte så fort som
frågelådan.
Möjligt.
Frågelådan, bumpen borde vara olaglig, tycker jag, i Triplets.
Ja, precis.
Det vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker den är helt legitim. Gustig Junker, vad kommer in i sommarfönstret i Malmö? Finns det transferplaner inför Champions League-kvalet?
Nej, det beror väl på här vad som händer med Colak, om man köper loss honom eller sådär. Men vad som händer med Ahmed Hodzic, men jag fattar nu så, ja, allt har väl för att han säljs, och då ska väl, det är väl Brekalo där som ligger bra till för att komma in, men jag tror inte de planerar en sån här våldsam liksom värmningsbonanza här då. Jag tror
Guargis kommer ju ansluta till sommaren.
Exakt. Mm. Och så kommer det väl kanske någon till då, men jag tror inte.
Men att Colak ville stanna var ju rätt spännande, tyckte jag, att han sa det så tidigt.
Jo, men alltså, det är väl lätt att säga, man har liksom, 30 miljoner kostar han att köpa loss, plus att han har en superhög lön, så bara, nej, men jag är klart att jag vill stanna, det är bara att betala. Sen ska de ju betala ungefär... också. Det är klart att det kommer att kosta en del, men samtidigt det är ju en bra värvning liksom, även på sikt också. De kanske inte får igen allt, men de borde ju, med tanke på hur bra han är, så borde de ju fundera på det.
Ja, de tidiga intrycken är ju att det skulle vara ganska väl investerade pengar. Isak, hur lång tid tar det för Riksmedia att inse hur bra Maudo Jarche är? Tog ett år innan man pratade om Okumu. Tar det längre eller kortare tid för Jarche? Ja, vi pratade om honom efter premiären mot Djurgården, va? Att han såg bra ut där. Och han har väl fortsatt imponera i Elfsborg. Det vet jag inte riktigt om. Jag tycker att han redan är uppmärksammad. Kanske. Mm. Jag vet inte,
ja, men det, jag hade med han på 10 eller 12 som på de största stjärnorna. Eller 14 kanske, jag kommer inte ihåg. Så att av mig är han uppmärksammad. Sen får jag kritik här också. Joel Jonsson. Reflektion på att Djurgården bara är en spelare på plats 25 av de 25 största stjärnorna i en disco. Jo, men det var ju som jag pratade om tidigare. Det är ju laget Djurgården. Även fast, ja, största stjärnorna, där kommer ju Djurgården lida av också, att typ Jakob Rune Larsson liksom, ja, stjärnstatusen kring honom är ju kanske inte superhög och sådär. Så att de har många som håller ganska låg profil. Kanske skulle jag ju, den här listan gjordes ju innan säsongen startade, men Rasmus Schüller tycker jag borde nog kunna vara med tanke på hur bra han har varit här, men kanske tre matcher räcker inte, så att, nej, men jag står fast vid att det var en bra lista. Sen kommer det kanske se annorlunda ut om, ja, säg 2-3 månader.
Kulan i luften. Vilken tjänst i Giffarna har Urban Hagblom erbjudit Daniel Kristoffersson? Fet sign-on, lön och eller prestationsbaserat kontrakt?
Nej, de har så dålig ekonomi nu, så de har svårt att kunna få till någon och erbjuda någon riktigt, riktigt bra. Tyvärr, så det går inte. Vilken lagdel behöver Bayern främst förstärka för att utmana topplagen? Ja, som det såg ut mot AIK så är det ju, då behöver vi en redig mittback, men där kommer de inte förstärka, eftersom de har de har det ganska bra ställt, plus att de har assist där som de tror mycket på. Så att, det gäller väl inte liksom värvningar för att utmana topplagen där, inte där, utan det är mer att de ska få igång det här spelsystemet som de håller på med och spelsättet, så att värvningar, ja, det tror jag
tycker inte att det, ja, eller bestämma sig för om den där truppen och höra ihop med de där tränarna liksom, om det är så de ska spela. Juho undrar, säger att 81 och lämnar AIK med hyfsat stor sannolikhet i sommar. Har ni hört om klubbar som visat konkret intresse?
Nej, men jag vet ju att scouten för Manchester City var där, och det är klart, han är ju inte aktuell för Manchester City, men de har ju väldigt många samarbetsklubbar. Granada, de har New York City FC, de har Yokohama, de har Melbourne och sådär. Så att, ja, jag vet inte om han var där och kollade på honom, jag bara såg att det var en del scouter där. Men det är väl, men jag menar, om man ska generellt sett, så MLS, Holland eller Belgien är väl ingen vågad gissning där. Jag tror inte de kan få så här supermycket heller för 81, med tanke på att han är ytterback och 24 år. Liksom. Det är inga 30-40 miljoner, tror jag. Knappast.
Patrik, varför kritiserar Noah spelare som vågar sig från om plastmattor istället för att hylla dem och själv kritisera plastskiten själv? Älskar han plast? Är det rimligt att lag söder om Gävle har plast? Tävlingsarenor bör ha en fotbollsplan. Vad man tränar på är skitsamma. Vi har varit inne på det tidigare här då. Jag älskar inte plast. Jag förstår båda sidor av argumenten. Det var inte en kritik egentligen av innebörden i det Ahmed Hodzic sa, utan det var en spekulation i hans motiv till det. Kan MFF köpa loss Colak utan att rubba lönestrukturen helt, undrar MFF Stats.
Ja, men det måste de göra. De kan ju inte rubba lönestrukturen om att köpa loss. Du kan inte erbjuda han hur mycket som helst. Däremot så kommer han säkert få en hög lön, men det kommer ju knappast vara liksom 200, det kommer vara 300 000 i månaden liksom. Det kan jag aldrig tänka mig. Däremot kan han få en bra sign-on, och ja, det kommer ju kosta såklart, och frågan är hur mycket de är beredda att lägga. Det är väl det hänger på, och mycket, och framförallt vilka klubbar kommer intresserade av honom? Kommer de trissa upp priset? Och han kanske får jättemycket betalt utomlands istället och gå till någon toppklubb där. Så att det är liksom för tidigt att säga där vad som händer. Ryker Alm om Häcken förlorar fjärde i rad på lördag? Nej, det tror jag absolut inte han gör. Att han då sparkar honom däremot, så ja, fyra raka förluster, det är klart att det finns ingen tränare i världen som inte ifrågasätts då, om man har en säsongsöppning där man är topptippad och förlorar fyra raka mot, inte bara mot topplag, så det är klart att han kommer vara ifrågasatt då, absolut.
Vem av er hade passat bäst axlatraren som Salim i Snabba Cash? Och då har Mr. Abbasi monterat upp våra ansikten på Salim här när han får en pistol av Karkaren Ravy. Men du ser nog mer ut att passa in i den här miljön kanske, eller?
Ja, jag har fått äta på mig.
Jag ser för nervös ut på min bild.
Exakt.
Ja, det ser du hemma ut i den.
Vem är Discos drömvärvning till Allsvenskan i sommarfönstret? Ja, men det är Gudetti då, om han kommer tillbaka, är väl en som skulle vara en hyfsad bomb. Även fast, ja, jag vet inte, det måste ju finnas någon annan i och för sig. Vem ska vi ta då? Finns det någon fler realistisk? Jimmy Durmas till Malmö hade ju varit ganska coolt, även fast den kanske är hyfsat väntad. Mushevki till Djurgården kanske också. Han ska väl komma tillbaka dit någon gång, då är det väl nu då i så fall.
Är det inte läge för Gilloan Hamad?
Ja, Hamad, ja, precis, till Norrköping eller ja, Örebro eller något sånt.
Örebro,
där. Ja,
behöver
precis, ja, precis. Ja, men det finns några sådana där hemvändare som skulle vara coolt.
Sen har vi fått flera frågor här om Billborns prat om att Bayern inte trivs på, på naturgräs. Det är kul. Det här har inte blivit ett tema nu. Och är det dit fotboll har kommit? Seppo Wickman,
ja, men det är
dit fotboll
har, ja, men det är väl så. Jag pratade med... Det är liksom så här tidens gång på något vis. Jag pratade med Donny Svensson här, succéman i Nordsjälland. Han menar på att ja, men det var problem för honom när han kom till Danmark. För att det var liksom, han hade spelat Division 1 med BP. Han tränade och uppväxt på konstgräs. Där Danmark spelar de en del i konstgräs, men en del borta matcher på gräs liksom. Så att det är klart att i den bästa världen så hade väl alla matcher spelats på gräs, men det går ju inte. Och den här, vi pratar om den här konstgräsgenerationen, det är många spelare som bara uppväxt på där liksom. Det kommer ju inte försvinna. Men sen om man vill liksom lobba in det efter varje match och säga hur det är, att det är dåligt, ja, då får man göra det. Men vad hjälper det liksom?
Alltså, Det jag kan, vi har en Markus här som undrar också, påpekar här med att Billborn klagade på gräset. Jag tycker att det kanske sätter ljuset på det här problemet, för som ändå är ett problem, att det är så otroligt vitt skilda uppfattningar om det här, och att det finns problem med det, och det finns också bra effekter av det. Att han klagade på att Hammarby spelar på naturgräs, eller klagade, han konstaterade väl, eller han sa ju liksom att bollen stannar, att det blir ju lite konstigt med tanke på att fotbollen i Europa spelas på gräs och fotboll spelas i grund och botten på gräs, att man förlorar matcher på gräs och pratar om att det är det som är det annorlunda underlaget. Den vinklingen på det hela håller jag med om att den är konstig. Där diskussionen ska utgå från att det är fotboll spelas på gräs, punkt. Det som sätter ljuset på det då är att vi har en situation där du pratar om att unga spelare konstaterar att de är uppvuxna på konstgräs, och vi har tränare i Allsvenskan som pratar om att deras spel inte funkar på vanligt gräs. Ja, det kanske är skäl för en utvärdering av det här och vad som ska gälla och vad vi faktiskt får för effekter av det. Och det, nu har vi haft ett antal år av ganska många matcher på konstgräs, så att det borde ligga i SvFFs till exempel intresse att mäta effekterna av det på något sätt. Vad gör det med svensk fotboll att spela så mycket matcher på konstgräs? Och vad ska det finnas för till exempel ekonomiska krav på klubbarna, att liksom, ska det finnas en, när de har så mycket pengar, så stor omsättning, bla bla bla, ska det då finnas ett krav på dem att de faktiskt försöker hålla gräsplaner igång. Nu är det inte alla som äger sina arenor själva, och i vissa fall har det väl varit krav, tror jag, på att de måste ha konstgräs för att det ska gå nyttjas av flera lag i kommunen och så vidare när de har fått dem finansierade. Men jag har all respekt för den här diskussionen, att den är viktig för svensk fotboll, och att den behöver, jag bara liksom själv, att jag tror att jag, du och jag delar det, att den har pågått och gått i cirklar så många gånger nu, att man liksom, man har blivit lite avtrubbad, man har förstått argumenten på båda sidor, vad som går att använda för och vad som är liksom talar emot det, och att man någonstans liksom, det är lite förtvivlat att nå fram till någonting i det.
Ja, men sen är det ju så här också att det som är problemet i Sverige är ju att gräsplanerna är så fruktansvärt dåliga. Alltså du har inte haft en vettig gräsmatta på Friends, men jag vet inte när. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att gräsmattan på vår nationalarena är så fruktansvärt ute så det knappt går att spela på den, att det släpper släpper grejer, att det släpper gräs, att man får liksom lägga om den hela tiden. Det är ju liksom, det är det som också bidrar till den här diskussionen. Det är ju helt bisarrt.
Ja, det klagas ju lika mycket på den, på just Friends-mattan, som det klagas på konstgräsplanerna. Och det är ju där hela vårt dilemma ligger kanske då på något sätt, att det är svårt då. Men man tänker väl att, jag vet inte, många hänvisar ofta till lägre divisioner i England och så vidare, att England, de har väl lite annat klimat än vad det är, men där är det också planskötare och pengarna som plöjs ner i att ta hand om planerna, och sen en hel del hybridmattor, tror jag. Och det känns ju som att det skulle kunna mildra den här situationen, att man faktiskt lägger fler hybridmattor i Sverige, att det är det som, ja, det är väl en mellanväg på något sätt, som, om jag har förstått det rätt, men jag har inte förstått allt om den här diskussionen riktigt. Nu har vi pratat om det, och är det något mer vi borde ta upp här? Jag tycker kanske inte det.
Vi ser fram emot extremt intressanta och spännande matcher kommande omgång. Vi har Djurgården, Malmö, Hammarby, Häcken.
Och framförallt har vi Sirius, Kalmar.
Exakt. Hej på er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.